Tranås kultur och fritid presenterar Alla tiders Tranås om vårt dolda kulturarv.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av radioserien Alla tiders Tranås där vi lyfter fram Tranås dolda kulturarv. Jag heter Kristin Åström och är biblioteks- och kulturchef här i Tranås. Och som vanligt har jag med mig Magnus Gren, vår lokalhistoriska entusiast och bibliotekarie. Idag ska vi prata om en väldigt färgstark och tankeväckande person med koppling till vår stad, Ladislaus Horatius. Välkommen Magnus.
Ja, tackar Kristin. Ja, idag ska vi prata om Laszlo Horvat, mer känd som Ladislaus Horatius, som levde mellan 1954 och 2019. Och han har en liten koppling till Tranås.
Spännande. Då får du börja med att berätta vem denne man var helt enkelt.
Ja, han är en man med många titlar. Han var pianist, författare, filosof, tonsättare, skrev mycket artiklar, startade olika partier. Han var född i Ungern 1954, kom till Sverige och Tranås som 10-åring och bodde faktiskt, sa en bekant idag till och med, vid dagens Coop ligger. Mm-hmm. På någon bakgård där. Men det var i Tranås han utvecklade sin musikalitet och som filosof. Han beskriver sin tid på musikskolan här i stan som avgörande för hans utveckling. Och han fann stor inspiration i paret Conny och Karin Arvidsson som var i Tranås och var verksam inom musiklivet. Mm-hmm. Han fick en gedigen musikalisk utbildning och skrev sedan i tonåren kompositioner för piano, stråkar och soloflöjt.
Jaha. Men det låter ju som att Tranås formade honom, men han blev ju mer känd för sin filosofi och för sina kontroversiella aktioner, eller hur?
Ja, efter först en tid på Kungliga Musikaliska högskolan i Stockholm så efter 20 år där så började han mer ägna sig åt aktioner och filosofi. Mm. Och det mest kända är ju när han drog i nödbromsen på ett X2000-tåg den 8 februari 1993 mellan Göteborg och Stockholm. Han kallade det för Operation Sköldpadda. Okay. Det var en protest mot besattheten av vår snabbhet och framsteg. Och i och med det så började han dela ut massa pamfletter och sen blev det ju ramaskri av tidningsartiklar och i radio och tv överallt.
Okej, ja, men det var ju väldigt modigt och provokativt gjort. Han ville väl få folk att stanna upp och reflektera, antar jag.
Ja, precis. Han menar att människor blivit sladdlösa apparater som saknar riktig kontakt med varandra. Han skrev i sin pamflett, vi behöver ingen hjälp. Vi klarar oss själva. Vi har läget under kontroll, hävdar vi envetet. Men vi betalar ett högt pris för denna kontroll. Ensamheten. Mm. Han är mycket stark kritiker mot samtidens effektivitetstänkande och förespråkar en mer eftertänksam livsstil. Mm. Och i med det så startar han massa filosofiska initiativ som VVV, Våga vara vis, Café Sofi och Filosofiskt initiativ för att uppmana just till eftertanke och samtal.
Mm. Ja, men det känns ju som att hans budskap kanske blir mer och mer relevant och just det här med ensamhet pratar vi ju väldigt mycket om nu idag tycker jag.
Ja, det känns som han var före sin tid.
Mm, verkligen.
Han kritiserar ju det moderna samhällshets och menar att vi måste blicka bakåt för att förstå framtiden. Mm. Och hans bok Offensiv nostalgi är en uppmaning till att värdesätta historien och inte bara rusa framåt. Han kallade sig själv en progressiv bakåtsträvare och menar att vi behöver utmana effektivitetens och lönsamhetens gudar. Hans tankegångar kretsar kring samtidens gudar och avgudar som snabbheten och den ständiga tillväxten, de så kallade neoteriska krafternas indoktrineringskampanj.
Oj, ja.
Och just det, neoteriskt, ett helt nytt ord för mig,
ja.
Men det ska tydligen betyda nyhetsvurmande och innovationsjäktande, enligt hans själv.
Okej.
Okay. Och 1999 fick han en helsida i Expressens söndagsbilaga under rubriken fråga filosofen.
Jaha.
Och i och med det så börjar han liksom ge förvirrande svar för de som skickar in och kallar sig själv filosof. han gillar aldrig vara ett orakel.
Nej, okej. Okay.
Han tycker man skulle tänka själv istället.
Mm.
Sen blev det ju som ett, han skrev i massa olika tidningar som Motala, Vassila tidningar under rubriken som svårt att vara originell i den globala byn. Påskkrönika, filosofen fastar. Och sen skrev han i sån tidning som Hälsa, Uppsala Nya Tidning, Östgöta Korrespondenten och helt oväntat Computer Sweden.
Där ser man på, men han var ju intresserad av IT.
Ja, som kritiker var så. Ja.
Som kritiker, ja. Precis.
Och sen var han ju som musiker i bakgrunden, så han skrev då skivrecensioner i Opus. Och runt förra sekler, runt 2000, sekelskiftet,
ja,
började han liksom prata mycket om IT, som han var väldigt kritisk mot och kallade det för informationstyrani.
Ah, precis. Ja. Det ligger väl någonting i det.
Ja, och de var ju väldigt tidigt i och med att kritisera det, för alla var ju nästan fartblinda då.
Ja.
Han ansåg att vår tid dyrkade nyheter och invasioner på bekostnad av att det faktiskt fungerar och har fungerat historiskt.
Aha, ja men precis. Det går ju verkligen faktiskt emot dagens tankar. Vi är ju väldigt fixerade vid att röra oss framåt hela tiden, så det var ju ett spännande perspektiv tycker jag. Men kan du inte berätta lite mer om hans musik också? Var den lika egenartad som hans person?
Han hade ju rötterna som i klassisk musik och älskade Chopin och alla klassiska musiker. Men under 80-talet så började han göra röst och synthesizers, olika som jag skulle säga så avantgardistiska konstmusik.
Mm.
Så ett verk kallades för Progressiv Pest, ett för Frostblomma, ett Nostalgiskt Universum.
Mm-hmm.
Och senare efter det så gjorde han någonting som kallades salongsrap.
Hur låter det då? Ja, vet du det?
Ja, det låter väldigt egensinnigt.
Ja.
Och då kallar han sig själv och de få musikerna med för Mad Dogs and the Hungarians.
Okay.
Och jag vet inte, man brukar ju säga Mad Dog and the Englishmen.
Ja, just det.
Som de bara fras på det.
Okay.
Han släppte ju flera skivor då, som en som heter Days of Wine and Roses. Och den är ju mer piano och någon slags operaröst som sjunger kanske lite mer traditionellt med olika diktare som Stig Dagerman och Iris Sörgran och några brittiska diktare som var det. Och sen släppte han mycket mer egensinnig skiva som heter Life's a Beach, som hade ett mer filosofiskt och satiriskt anslag. Och där har han till och med en låt som verkligen kritiserar Mera Bredband heter det. Någon, jag kan kolla på vilken väckelselåt. Det är en sån där gammal väckelselåt som har gjort om till Mera Bredband. Men vi kan tänka att vi skulle spela den sen lite senare.
Ja, den måste vi ju absolut
och sen, höra. Sen har jag ju med någon annan låt som är rätt häftig som heter The Tune of a Boiling Lobster eller något i den stilen.
Okej. <Okay. laughs> Ja, han verkar ju ha varit en människa med både djup och bredd om man säger så. Men han var ju också politiskt aktiv på sitt sätt, eller vad man ska säga.
Ja, han skapade ju flera små partier.
Ja.
Jag har inte riktigt listat ut hur det gick för dem.
Nej.
Men ett heter ju Bakpartiet och ett heter Minutpartiet, där han förespråkade man skulle ta bort sekundvisarna. För jag tyckte att vi behöver bara minuter, vi behöver inte stressa med sekunder.
Just det.
Och sen hade ett parti som var mer lokalt som kallades Filosofiskt Initiativ. Och där hade något trafikljus som stod på gult som var liksom loggan om man säger så.
Mm, okay.
Och det var ofta liksom både politiska idéer, filosofiska idéer och med mycket humor och satir och eftertanke.
Mm, precis. Men då bodde han i Vadstena va? För det var ett tag sedan han bodde i Tranås. Det var med att han växte upp
här. Han växte upp här, han bodde i Tranås från 1964. Så tror han flyttade till 71 i Stockholm och började på Kungliga Musikaliska Högskolan. Och sen efter det så verkar han ha varit lite i Lund. Och sen efter det är Vadstena. Jag är lite osäker på hur länge han har bott i Vadstena, men jag skulle gissa på någon gång där på slutet på 90-talet och som fram tills han gick bort 2019. Där
just det, ja. Precis. Och sen har du berättat att han hade en speciell syn på julen, eller hur?
Ja, just det. Han skriver någon sån här i Aftonbladet där, någon som artikel om julen som var ju rätt rörande, för han hade inte själv firat jul på 4 år. Och det var inte för att han inte tyckte illa om julen, utan han tyckte att, eller han önskade, han hade kunnat säga att det var, för han hade ett filosofiskt, att det, som, det var för mycket konsumtion också. Men det som rörande var att han, alltså, han var som ensam, han hade ingen familj och sådär, så han hade ingen att fira med. Så han uppmanade då att man ska ringa en arbetskamrat, en ensamstående vän, förmuntrar upp det. För han tyckte tydligen om julen enligt den artikeln. Och så.
Ja, men det var gemenskapen han saknade.
Ja,
så.
Ja, det och att det var ju som, och inte det som julklapparna och det materialistiska överflödet.
Precis, ja men det var ju en vacker och fin tanke tycker jag. Vad tror du om han hade levt idag? Vad tror du att han skulle säga om vår samtid här?
Ja, jag tror han skulle... Så det var väldigt intressant att höra, speciellt efter pandemin, ja. När världen verkligen stannade upp.
Ja, precis.
Vad han skulle haft att säga om det. Men sen är det som före pandemin var det som rusade på som vanligt. Och nu efter pandemin är det ju som business as usual. Så det är ju,
ja.
Det är ju inte lärt oss något direkt.
Nej, det är nästan som man har glömt hur det var redan tycker jag.
Och han är, tycker jag ändå, men det har ändå blivit en liten... litet motståndsvåg med hans idéer tycker jag man hör ändå här. Och han verkar ju som konservativa åsikter, men han känns ändå väldigt främmande från de som idag kallar sig konservativa.
Ja.
För han är ju en mycket bildad person och kunnig. Men det känns ju inte som att de skulle stanna upp och strunta i teknik och lyssna på Chopin. Ja, jag var med, kanske de gör.
Precis. Ja, men tack Magnus. Det här var ju uppenbarligen en väldigt fascinerande man, Ladislaus Horatius. Så tack för att du delade med dig av hans historia och tack till alla er som lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt av Alla tiders Tranås där vi utforskar fler dolda delar av Tranås kulturarv.
Ja, tack.
Du har lyssnat på Alla tiders Tranås och avsnittet Ladislaus Horatius, mannen som drog i nödbromsen. Jag heter Kristin Åström och med mig i studion var Magnus Gren.
Bredband, bredband, halleluja. Bredband, bredband, halleluja. Bredband, bredband, halleluja. Bredband, bredband, bredband. Surfa, 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 surfa. Surfa, 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 surfa. Surfa, 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 surfa. Det är det som är livets mening och mål.
Bredband, bredband, bredband. Bredband, bredband, halleluja.
Innehållet det kan kvitta. Innehållet det kan kvitta. Porr och chat, Quake och Tetris. Klicka här för en bild på vår hund.
Vi kräver 2 megabit per sekund. Det ska gå snabbt att surfa, annars får det kvitta.
Bredband, bredband, halleluja. Bredband, bredband, halleluja. Bredband, 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 halleluja. Bredband gör oss till ledande IT-land. Bredband, bredband, halleluja. Bredband, bredband, halleluja. Bredband, bredband, halleluja. Bredband gör oss till världens bästa IT-land.